Så öppna våra sinnen, öppna våra kroppar, våra själar för din närvaro i den här stunden. Som är så mycket mer verklig än vår oro, våra förhoppningar, våra förväntningar, våra förödmjukelser. Du är oss så nära som luften vi andas. Du omger oss på alla sidor, så låt oss få vila i din omsorg. Låt oss få se dig som de här vännerna på Emmausvägen fick se dig, fick bli lyssnade på. Låt oss vila tryggt i det. Den här stunden så länge vi lever. Amen. Vi är alltså inne i en predikoserie här. Nu ska jag se om jag får den här live. Den verkar vara lite seg på att vilja hoppa fram. Ser ni någonting nu? Eller har du mutat möjligtvis? Du tryckte på black. Då gör vi inte det nu. Titta. Vart är vi på väg? Det är ju en fråga man kan ställa sig i största allmänhet. Men det är ju också den här väldigt korta serien där vi alltså kommer följa de här två människorna som går på vägen mot Emmaus, en dagsvandring några mil bort från Jerusalem. Samuel kommer predika nästa vecka över precis samma text. Och vi tänkte, nu kan vi göra det här så annorlunda det bara går. Och idag blir det lite som Samuel antydde. Kanske inte ett vernissage, för det här är inga nya målningar av de här. Men vi kommer att sitta med konst. Vi börjar med Hanna Rangsjös fina design. Den känner ni igen från fastan såklart. Men här upptäcker vi också att det är ju två människor som går där. Och det är någon som verkar komma dem till mötes. Så kan det bli. Och det betyder att idag det kommer kunna bli lite associativt idag. Det vi ska göra alldeles strax är att läsa den här berättelsen. Men den kommer också därför att finnas där. Så ni behöver inte titta i era biblar om ni inte föredrar det såklart. Men lyssna när jag läser den här långsamt. Och låt era ögon vila i det, era öron vila i orden i den här berättelsen. Sen så blir det en liten stund där en del av de här konstverken som kommer att vandra förbi under läsningen. Jag kommer stanna till vid några av dem. Det är mycket möjligt att jag ber er säga någonting också. Jag var inte orolig, jag har faktiskt förberett lite saker att säga. Men det kommer kunna vara lite associativt i början. Sen har jag ett par efterreflektioner. Vi får se var vi landar. Det kommer att vara konstverk som spänner över flera hundra år. En del av dem kommer ni tycka om, en del inte. Och det är egentligen inte särskilt viktigt om vi tycker om dem eller inte. För poängen idag tänker jag, ta oss in i den här berättelsen. Ta oss in i den. Och sitta med den. Så därför tänker jag att vi ska gå till läsningen först. Och vi läser från Lukas 24. Vi börjar i vers 13. Låt som sagt era ögon vila på väggen och era öron vila vid min röst. Nu gick det alldeles åt skogen här. Lars, kan du hjälpa mig lite? Jag lyckas göra alla misstag man kan göra. Ni förblir i en härligt andlig stämning så länge, hoppas jag. Så, där ja, precis. Tack. Nu är vi framme. Tack. Samma dag, alltså det som Lukas har beskrivit som den första i veckan, var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem. Och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. När de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och så sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade: detta med Jesus från Nasaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Och de själv såg dem inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme i byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Han tog brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen? Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Så de bröt genast upp, återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sa: Herren har verkligen visat sig. Han har blivit uppväckt och visat sig för Simon. Och själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Nu vet inte jag om det var så att det var någon som fastnade för någon detalj här, eller någon bild som verkligen pekade på något i den här berättelsen som du inte har tänkt på. Sitt med det. Men kanske är någon som känner att ja, men det här tänkte jag på. Nu skulle jag vilja säga någonting. Och så tänker du att jag vill inte vara den som bryter tystnaden. Men då säger jag: jo, det kan du visst vara. Annars har jag som sagt lite förberett här. Skogen av händer låter mig ana att jag kan börja. Jag vet inte vad som slår er, kanske till att börja med de här tavlorna som berättar om vägen. Va? Det var ju liksom två sektioner här avdelat, och den här tycker jag väldigt fina målningen där de står ute. Man ser dem knappt, det är mörkt och man anar. Det, vet du, det där samtalet som man har haft och det har hållit på en halvtimme längre. Och säger, jag vill inte sluta prata, ska du inte komma in och käka lite? Men det är två halvor annars. Va? I några av de här tavlorna så är det några saker som slår mig. Så får väl någon hojta lite om ni vill. Jag förstår om ni inte vill, det är ändå söndag och vilodag. Det är första dagen i veckan det här. Och en av de grejerna som slår mig, den här har följt mig länge. Det är av en amerikansk konstnär som heter Daniel Bonnell. Den här kanske någon känner. Är det någon som har sett den här förut? Nej. Bra. Det är ju ljuset, va? Den första dagen i veckan. Jag älskar den här himlen. Nu skulle det synas ännu bättre om det var ett helt mörkt rum. Men han säger att det är solnedgång. De här tre figurerna har gått. De har nog gått en stund tillsammans nu. Man ser att det är mörkt. Man ser liksom den här röda färgen som också ligger som en slags minne av lidandet. Det som har hänt, det som är svårt. Och så är det här liksom starka ljuset som ändå färgar allting och är allting konturer. Syns i Bonnells tavla, det syns också i den här som är väldigt annorlunda. Men det är samma himmel, va? De fångar skymningen. Men ljuset är på något vis mitt i allting, precis som Kristus är. Och sen den här sammanfattningen om historien som han gör. De går och berättar för varandra, de här lärjungarna. Och Jesus frågar, vad är det som har hänt? Och de försöker få ihop det där. Men man hör nästan när man läser den där texten att de får inte riktigt ihop det här. Så där är det för oss ibland. När det händer någonting som är helt överväldigande. Vi försöker berätta. Och det är oerhört bra att vi gör det. Men väldigt ofta får vi inte ihop det direkt. Så går Jesus och lyssnar. Och sen så börjar han och förklara. Med början hos Mose och profeterna. Så tar man sig den konstnärliga friheten att slänga dit en tryckt och häftad bibel i en berättelse där det absolut inte fanns sånt. Men det är okej. Okay. Det som att konstnären då vill påminna oss om deras historia. Man ser på deras ansikt uttryckt såklart. Men man ser också liksom stigen de har gått på. Man ser kallelsen till att vara människofiskare som var det första lärjungarna hörde. Om det går de där. Fisken igen. Och så är den där himlen där det är ljuset som går igenom alltihop fast det skimmer. Jag tycker nästan i det avseendet att den som kommer efteråt av en konstnär som heter James Janknecht, han är också amerikan, gör det där ännu mer. Jag vet inte, han porträtterar dem nästan som sådana mexikanska campesinos, de där som går lite daglönare, va? Men så ser man berättelsen, man ser den tomma graven, man ser Golgata. Jag vet inte om ni ser ju, det är Abraham och Isak i de här små bubblorna som flyter omkring. Bredvid Golgata så är det Jona i valen. Uppståndelsen, va? Du har Mose som håller upp ormen som helar. Så är det vägen de går på, hela vägen fram till den där måltiden som de snart ska äta. Jag vet inte om ni har varit i ortodoxa länder. Så ser man ju längs vägarna ibland så är såna här små de menar fågelholkskapell, va, som sitter längs vägen. Det är ju ett sånt som man avbildat där, men det är måltiden på väg mot. Men här är hela berättelsen sätts ihop i ett stycke. Här den igår, nu börjar de här pusselbitarna fastna med varandra. Någon som tänkte på något annat? Sen kommer vi till konstverken vid bordet, såklart. De är intressanta. Det sa vi den här som jag sa. Så hade vi några klassiska. Jag kommer säga lite mer om dem sen också. Men vi kan ju stanna med dem. Någon som kan gissa vem konstnären är här. Kan ni ett känt konstnärsnamn så kan det funka. Så någon så kallar som, vad sa du? Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Jag tycker det är oerhört läckert som jobbar med ljuset här. Så man ser ju hur hans ögon börjar. Fast vi ser inte. Vi anar bara att det är någon som sitter och sliter i ett brödstycke, tror jag. Den här kanske är ännu mer känd. Caravaggio. Måltiden Vemus eller något den heter. Han har också målat en minst lika berömd tavla när Thomas får möta Jesus. Thomas tvivlar den. Och när Thomas stoppar sin hand i Jesus sida, eller på väg att göra det. Det är exakt samma komposition, men här är liksom någon som sträcker ut sin arm mot Kristus som bryter bröd. Jag tycker det är tjusiga målningar. Jag tycker att de här mer samtida är väldigt intressant. Men vi återkommer till dem. Vi återkommer till dem. Då ska vi hoppa fram hit igen. Ja. Jag kan prata mer efteråt sen. Det finns ohyggligt mycket att säga. Jag har så oerhört mycket manus här, men vi måste hinna göra något vettigt också. Ett par efterreflektioner då egentligen. Den första om vandringen som är halvkort och en om bordet som är kort. Den här tavlan förut, den ska jag säga någonting om. Är det någon som också är bekant med den här? Jag vet att Samuel kände igen den när vi satt och pratade. Det här är en amerikansk-tysk konstnärinna som heter Janet Brooks Gerloff, eller hur man uttalar det tyska namnet. Den här hänger i ett kloster i södra Tyskland. Eller i ett kloster fast på väg in i deras gudstjänstrum, som jag tror är en gudstjänstlokal för en lokal församling. Så möter man, går i en korridor rakt fram, och sen när korridoren svänger av åt höger in mot gudstjänstrummet, ja, då möter du den här som en hälsning om att nu är du på väg in i gudstjänstens tillbedjans stillhet, påminnelsen om livets vandring med Kristus i centrum. Jag tycker det är fascinerande. Abboten i det här klostret skrev så här, jag läser några meningar. De två lärjungarna rör sig fram i bildens vänstra halva, och Kristus följer med dem som en skugga i mitten av bilden. Och det är viktigt, för på så sätt så blir han bildens, han blir deras samtals och hela vägens nav och gravitationscentrum. De där tre gestalterna, de går dessutom före oss. Vi som tittar på den här, vi går liksom lite bakom och så här tjuvlyssnar. Vi bjuds in att gå med dem och lyssna på samtalet och engagera oss i samtalet med den där okända medvandraren Kristus. Så är det varje dag, hela tiden för oss. Så Kristus går med dem, han går lyssnande när de berättar. Och det är ju så ofta i och genom våra berättelser som vi upptäcker den uppståndne Kristus. Visst är det så? Bredvid oss, när någon annan berättar, när vi själva börjar berätta som lärjungarna gör, ja, men då börjar vi upptäcka här finns ju någonting. Det finns en mening här, det finns ett mål. Det är också då som vi själva hittar, tror jag, och tar oss över trösklar till nästa etapp i det som vi kallar för Jesus efterföljelsen. När någon berättar, när vi börjar berätta. Många av er var ju här förra söndagen när Ingmar delade sin berättelse till exempel. Ja, jag går fortfarande i den, och mycket bara berättelserna som i samtalen vi hade innan som var inte alls var särskilt manusbundna, så upptäckte man just ja. Ja, men det här är ju livet. Det är ju så, va. Så sällan handlar det om att någon på ett informativt sätt predikar för dig om att Jesus är uppstånden, eller att någon lite uppfordrande säger att följ Jesus. Så där. Ibland är det så. Men väldigt sällan handlar det i första hand om att lära sig faktum, att hålla med om någonting, om ett församthållande. Utan det verkar som att vi behöver drabbas av de liv som vi möter längs vägen. Precis som i den här berättelsen. Va? De här liven som Ingemars berättelse för min del har formats av de här sanningarna. Då. Kristus har uppstått. Kristus dog. Kristus uppstod. Kristus kommer igen. Det här är ett liv som ser ut som det. Och vi behöver möta det för att vi ska engagera oss. Och det är som att våra liv då, brukar jag säga ibland, blir till levande liknelser. Liknelser som får kropp. Alltså våra liv blir på något vis berättelser, som Jesu liknelser då. Som säger att Guds rike, med Guds rike är det som Ingemar. Med himmelriket är det som Nygräns husförsamling. Med himmelriket är det som språkcaféet. Med himmelriket är det som, ja, och så vidare. Det är det jag menar. Berättelsen som alltså inte ger nödvändigtvis faktamässiga svar på livets svåra frågor, som gör att ja, men nu kan jag slappna av, nu vet jag vad det där innebär. Utan istället liksom öppna, de triggar oss, de provocerar oss så att vi engagerar oss med det som händer. Det lockar till engagemang med livet och med Kristus. Kanske är det just det som är betydelsen i att hjärtan börjar brinna. Det tänker jag att det kan vara. Och så går vi en liten bit till på vägen. En liten bit till på vägen. Levande liknelse. Och jag tänker, eftersom vi är kreativa varelser, eftersom vi speglar Gud, så tänker jag att just konsten och poesin och musiken och så vidare också fungerar på det viset. De blir liknelser. Det här är en tolkning av den här berättelsen som har sagt mig lika mycket som många predikningar. Men för att få tag i berättelsen och ta del av dem så behövs ju någonting annat väldigt ofta. Och det är ju frågor. Kan inte du berätta? Eller kan jag få berätta för dig om det här? Lite så började liksom min och Ingemars konversation. Jag visste att här fanns något att berätta. Någon sa, skulle inte vi kunna fråga om Inga vill berätta? Och så frågade jag, kan inte du berätta? Och Jesus, han var oerhört bra på att ställa frågor. I evangeliernas berättelser, och nu får alla kalenderbitar gärna rätta mig om jag har fel, för det har jag säkert. Men i evangeliernas berättelser så har jag kollat någonstans att Jesus ställer inte mindre än 307. En väldigt exakt siffra, så det är säkert fel, men inte mindre än 307 frågor till människor han möter. Ofta, precis som hans liknelse, så är det i syfte att liksom provocera, väcka engagemang med honom själv och det han kallar för Guds rike. Där tror jag vi kan lära oss väldigt mycket. Intressant nog så var han ju väldigt mycket mindre intresserad av att svara direkt på frågor. Återigen en siffra som ni säkert får kolla upp och rätta mig i. Av de 183 frågor som uppenbarligen ställs direkt till Jesus så svarar han, och här beror det nog kanske på hur man läser det här, 2, möjligtvis 3 frågor han svarar direkt på. Alltså direkt som i, var ligger stångorn? Jo, ditåt. Är du hungrig? Ja. Den typen av direkta svar. Där kan vi också lära oss någonting. Vilka frågor ställer han här då? Jo, han ställer öppna frågor. De är rätt så öppna. Vad pratar ni med varandra om? Dels så menar han väl, ja men jag hör att ni pratar, vad pratar med varandra om? Men också, vad är det våra munnar är fulla av? Vad är det ni går och pratar med varandra om? Vad är det för slags liv som hörs genom det? Vad säger han mer? Jo, vad har hänt? Vad har hänt? Sen, även om han blir lite mer skarp, så är frågorna fortfarande öppna. Förstår ni så lite? Skulle inte Messias lida? Han ställer med frågorna, så han har inget uppenbart behov av att hävda sig direkt eller lägga en tolkning på det som är, det som har varit och det som ska komma. Han har ingen brådska alls med det. Ja, men hade jag varit Jesus, nu är jag inte det, tack och lov, så hade jag liksom... Ni anar inte vad som har hänt mig. Jag var död, men nu lever jag igen. Jag måste få berätta. Hade de varit mottagliga för det, tror ni? Absolut inte. De borde få börja berätta. Tänk så ofta, nu tänker jag bara på mig själv, men jag lägger till ett vi här, för jag hoppas att du känner igen dig. Tänk så ofta vi ställer frågor med ett svar, med en förklaring, med ett argument, med ett försvar för Gud till och med, liggandes i bakfickan. Direkt. Jag ställer den här frågan, men sen har jag omedelbart, det här vill jag säga. Jag är hopplös på det där. Men även där kan vi lära oss något av Kristus. Han frågar verkligen, vad går ni här och samtalar med varandra om? Han är inte mindre nyfiken nu efter uppståndelsen än han var innan. Och som sagt, när han väl tar plats och börjar förklara grejen, så startar han dessutom på en plats som vi ofta vill undvika. Han startar i smärtan och lidandet. Skulle inte Messias lida? Han låter alltså inte korset, han låter inte sitt eget kors eller efterföljarens kors bli en slags problemlösare eller ett universalplåster, utan han låter det bli en del av vägen. För att vägen kommer alltid att innehålla ett kors som just det lidande, den förlust, den förödmjukelse och det misslyckande som de här två människorna betraktade hela kalaset som när de gick på vägen. Där har jag varit många gånger. Vad är det här för trams? man håller på med. Och ännu värre saker. Allt det som vi inte kan kontrollera, det är det han börjar med. Och det där existerar sida vid sida med uppståndelselivet. De där glimten av det fullkomliga, det vackra, det hela stunderna när våra hjärtan brinner och allt är som det ska. Det är dit vi ska vända blicken nu bara lite kort innan jag slutar. Men först kanske det finns några frågor alltså att ta med sig. Vad har till exempel öppna och nyfikna frågor och berättande berättelser lett till i ditt liv? När någon verkligen har frågat dig, vad går du här och pratar om? Vad har lyssnandet lett till? Hur kan vi lyssna med tålamod på andras frågor till oss? Och kanske lika viktigt, hur lär vi oss att uttrycka det vi bär inom oss så att ett gott samtal blir frukten? Så att vi inte behöver vara rädda för antingen vinna eller förlora ett argument. Men det här måste jag säga. Var landar det? Vi går till bordet. Avslutningsvis. Ska jag leta fram en bra bild på det faktiskt. Nu ska vi se. Starta med Caravaggio. Därför att det är en sak som jag tycker är fascinerande som är mer gemensam i de mer samtida målningarna med bordsmotivet, det är ju att Jesus, till skillnad från här kan man ju tänka, inte avbildas porträttlikt. Den här lyfts istället det som är överraskande, det som är oväntat, det som är främmande. Det är det som lyfts fram. Det är på något vis tydligt att konstnärerna, och det här tror jag också är viktigt, att de vill lyfta fram, det är nästan en slags ironi i att vi så sällan känner igen Kristus eller Guds rikets närvaro annat än på de sätt eller i de omständigheter eller genom de människor som vi själva har bestämt att här kommer jag att se Jesus, tror jag. Vad har den här berättelsen för mig så ekar en annan sak i slutet av Matteus evangeliet när Jesus talar till dem om de som sitter i fängelse, de som är nakna, som behöver kläder. Så säger lärjungarna, men när besökte vi dig? Jo, ni kände inte igen mig, men där var jag. Ja, det tycker jag de här mer samtida målningarna gör, för att en del av dem är del av serier, de hinner vi inte titta på nu. Men Kristus är olik sig hela tiden, före och efter uppståndelsen. Och de vill liksom accentuera överraskningen, det oväntade. För uppståndelsen förändrar allt. Alltså Jesus respons på den här promenaden genom frågor, genom sitt eget berättande. Och till sist då, i en måltid, lik en måltid de har ätit så många gånger förut, leder till att de plötsligt ser det oväntade. Man ser på deras blick att just ja. Hur ofta är det inte så i samtal att man liksom får den där aha-upplevelsen? Men det är ju så här det är. Hur kunde jag vara så dum? Och det är okej, för vi lär oss hela tiden. Och så brinner deras hjärtan och sen är de borta. Det där känner vi också igen, eller hur va? De där stunderna då vi verkligen förnimmer att himlen är nära. Det är bara att stoppa in dina egna exempel här på när allt är som det ska. En stilla sommarsolnedgång vid en insjö. En fantastisk konsert. En andakt i ett underbart kapell. Ett gott samtal med en vän om det som verkligen, verkligen, verkligen är viktigt. En enkel bönestund, en brusande lovsångsgudstjänst och så vidare och så vidare. När hinnan är tunn och så är allt borta. Och så försvinner det. Jesus försvinner i deras åsyn. Och så är man tillbaka till det vanliga. Det som är intressant med de här människorna är att såklart de går tillbaka till det vanliga, men de ser med nya ögon på det vanliga. Det nya normala har etablerats. Vid bordet har de blivit deltagare på nytt i det som är det nya normala. Och så vänder de tillbaks och så hörde vi att de får möta andra som gjort liknande erfarenheter. Det är just flera av de här konstverken som jag visade som gör väldigt mycket av det här oväntade, oförutsägbara och främmande i att plötsligt se. Jag tycker de gör det på ett sätt som hjälper mig att läsa den här texten. Jag tycker att de lyckas precis i det här fallet väldigt mycket som liknelse, som Jesu egna liknelse, att liksom locka till engagemang, att provocera nästan. En av konstnärerna, jag tror att det är den som ligger här näst, är ju den mest färgglad utav allihop. Det här är en filippinsk katolsk konstnär som heter Emmanuel Garibay, får rätta mig om jag har fel. Han porträtterar alltså Jesus som en filippinsk outsiderkvinna här. Med tydliga stigmata i händerna, så det går inte att ta miste på att det här är ju Kristus. Men det är en sån där människa som man inte väntar sig vid heliga stunder. Men se vad glada de är. Det är ju du som jag har väntat. Otroligt. Och sen är han borta. Men också här. Nu ska vi se vad den här mannen heter. Jo, han heter nämligen så mycket som Blanchard. Han heter, ja just det, Douglas Blanchard. Det är också en del av en serie. Men här ser ju Jesus nästan ut som den som får ta emot någonting. Han ser ju alldeles sliten ut. Man ska ju tänka sig att han är hemlös rent då. Istället är det han som sitter och bryter brödet, fast den här mannen lägger handen på hans axel. Är det bra med dig, lille vän? Så det är som att de vill att vi ska bli överraskade av Kristus. Nu och nu och nu och nu och nu och sen. Vilka är de där tillfällen när du upplever till exempel att nu är allt verkligen som det ska? Tillfällen när hjärtat brinner. Ta vara på dem och se dem som tillfällen att öva dig på att upptäcka den närvaron även när allt är som vanligt. För Kristus är där också. Och på vilka sätt, det kanske kan vara värt att tänka på. På vilka oväntade sätt har du drabbats av Kristus? Upptäckt honom. Vi ber. Kristus, på de sätt vi behöver så ber vi, bli kvar hos oss. När vardagen är mörk och grå, bli kvar hos oss. I de där perfekta stunderna när vi njuter av allting och tänker att nu är himlen nära, bli kvar hos oss. Gå med oss och visa oss vem du är. Överraska oss. Och överraska den här världen vi lever i med din godhet, din frälsning, din nåd, din fred. Vi behöver den och vi behöver dig.